Vi fattade inget. Vi stod där som få, medan tjuvarna snodde allt de kom åt. Vi trodde vi drömde, de trodde vi sov. Och nu ska vi ta det i box. De bestod oss på allt som vi sparat ihop. Och kassa, sjukpenning, hem och pension. Sen bjöd de ut till spekulation. Och nu ska vi ta det tillbaks. Tillbaka, tillbaka. Nu ska vi ta det tillbaks. Friheten ger de det aldrig. Friheten måste man ta. De tog våra skolor, sjukhus och tåg. Tog våra tankar och förgifta vårt språk. Tog ifrån oss vår stolthet och det land som var vårt. Och nu ska vi ta det.
Ja, välkomna igen kära radiolyssnare till Radio Röd som går via Tyresö radion. Och jag är Inge G och är programmakare på uppdrag av Vänsterpartiet i Tyresö. Och mitt emot mig här nu så sitter Håkan Jörnehed som är oppositionsråd i landstinget för Vänsterpartiet. Då får du faktiskt förklara, vad är oppositionsråd?
Ja, egentligen är jag till och med oppositionslandstingsråd.
Och det heter SOFLOP.
Så fin titel har vi i landstinget. Så man kan säga att de som är ytterst ansvariga för politiken, det är landstingsråd. Och då finns det landstingsråd i majoriteten. Det är de som brukar få in genom sina förslag. Och sen har oppositionen landstingsråd. Och då har jag den stora äran att sen ett år tillbaka har jag varit landstingsråd för Vänsterpartiet. Man kan säga att jag är ytterst ansvarig för landsting eller Stockholms läns Vänsterpartiets politik som vi lägger fram.
Har alla partier ett landstingsråd?
Alla partier har det idag. Man måste göra en viss valframgång för att kunna göra anspråk på att bli landstingsråd som parti. Idag, det kan ju vara intressant att veta om landstinget, att Stockholms läns landsting är ju Sveriges näst största parlament efter riksdagen.
Ja, hur många ledamöter är det som sitter i landstinget?
Det är 149 ledamöter och Vänsterpartiet har 10 ledamöter där jag är en av dem.
Är det bra eller dåligt med 10?
Det har varit bättre. Vi siktar. Jag tror att vi kommer faktiskt göra ett bättre val. Vi har tyvärr inte mandat i alla valkretsar i hela länet. Jag hoppas att vi gör det, men vi vet ju att det här länet, och kanske inte minst Tyresö, blir borgerligare. Det ibland blir det ju så här att man, oavsett, man kan tycka att våra förslag är väldigt bra från Vänsterpartiet. Vi ger ju alternativa förslag då är oppositionella mot majoriteten och lägger alternativa förslag, och vi kan ofta, tycker jag, bland medborgare, många som tycker att ni har bra politik, och sen åker man hem till TV och röstar på Moderaterna i alla fall. Så ser det ut. Men vi kämpar på. Och jag känner att Vänsterpartiet har lite flyt i vår politik. Vi har medvind.
Ja, det om man tittar på opinionssiffrorna, ja, så har de ju gått upp senaste tiden.
Och det senaste jag hörde, att även i länet, som jag säger, det är ju väldigt, vi har ju en del röda öar och sen är det mycket blått. Och sen är Stockholms stad är rätt rött. Där ligger ungefär Vänsterpartiet mellan 10-11%. Sen har vi ju de här Danderyd, Täby, där vi är betydligt svagare som Vänsterpartiet.
Men du nämnde det här med valkretsar. Hur många valkretsar är det i landstinget?
12
stycken.
Så vi borde ju minst.
Det är alltså flera kommuner i en valkrets då.
Man borde, tycker jag, ta minst ett mandat i varje valkrets. I Stockholms stad har vi den här mandatperioden 5 stycken ledamöter från Stockholms stad.
Och så då är det många valkretsar som inte alls blev representerade.
Nej.
Men du ska också få, innan vi går in på det med viktiga frågor, förklara för lyssnarna landstinget. Och jag tror de flesta tänker sjukvård.
Mm.
Det tror jag man är medveten om. Men det är ju inte bara det som finns i landstinget.
Nej, men det är nog rätt bra att man ändå tänker sjukvård. För ungefär 80% av hela landstingets budget, som är på 83 miljarder, det är ju en gigantisk summa, går till sjukvård. Men sedan har ju landstinget hand om kollektivtrafiken. Och kollektivtrafiken, det är ju bussar, pendeltåg, tunnelbanan. Vi har hand om Vaxholmsbåtarna. Vi har också mycket skärgårdsstiftelser. Vi har lite kultur, utsmyckningen på våra vårdinrättningar inom tunnelbanan. Vi ger också vissa bidrag till viss typ av folkbildning inom kulturen. Man kan säga att vi har rätt mycket som är i ett län. Men framförallt den stora frågan är trots allt sjukvård.
Men är inte färdtjänsten
också där? Tänkte jag, den ingår ju i kollektivtrafiken. För vi menar ju att färdtjänsten är ju ett komplement till kollektivtrafiken för de som inte kan använda kollektivtrafiken.
Ja, men jag vet att det är många som har synpunkter på färdtjänsten.
Absolut, det vet jag. Det vet jag också.
Mest på ont, tror jag.
Ja, och då kan man säga att vi har en... Har rätt många bra förslag tycker jag när det gäller färdtjänsten. Det finns ju idag att man blir beviljad ett antal resor. Vi tycker att det skulle tas bort. Att man skulle ha fria antal resor. För det har ju jag. När jag har nu betalt mitt SL-kort så får jag åka hur mycket som vill.
Ja,
den som åker färdtjänst får inte göra det. Och jag kan tycka ytterst att det blir en demokratifråga. Att du ska kunna delta i samhället precis, om du nu är berättigad till färdtjänst, att du ska kunna delta i samhället precis som alla andra. Att inte du ska börja känna, vill jag ikväll gå på den här kvällskursen, ja men då kan jag inte åka på min rehabilitering imorgon etc. etc.
Nej, men det ligger någonting i det. Jag har själv fått färdtjänst.
Du har färdtjänst?
Ja, men jag räknar ut att max kan man åka 3 gånger i en månad, på en månad.
Och då kan man, då kan en del säga, men skulle inte det bli väldigt dyrt? Men man kan också säga, hela den här byråkratin med att hålla på och pröva och så får du avslag och så ska du överklaga. För vi kan också känna så här, om vi tar ett snitt av alla de som har färdtjänst så utnyttjar inte alla de ens biljetter som man har idag.
Så det kanske är väldigt,
ja, men man ska ju komma ihåg att färdtjänst kan man ju ha mitt i livet, man kan vara ung, man kan vara äldre. Så vi driver på den frågan och det vet jag är ett tryck också från olika handikapporganisationer. Det tycker jag är en av de viktiga frågorna. Vi skulle också gärna vilja se över det här med samåkning. Varför skulle du inte kunna garanteras att kunna ha en ankomsttid? Det är ju det som en del tycker att färdtjänsten, man kan inte riktigt lita på att man kommer fram i tid.
Ja, man måste åtminstone planera. Men man måste ju förväg, speciellt om du ska på ett läkarbesök eller något.
Ja, det har ju varit sådana här otroliga tråkiga saker att man kanske har missat en begravning eller något sånt där. Det får ju inte förekomma. Så jag tycker vi har många bra förslag när det gäller färdtjänsten, absolut. Och det är precis som jag säger, det är en viktig delaktighetsfråga, en tillgänglighetsfråga.
Ja, en demokratifråga.
Demokratifråga.
Men det stora är ändå sjukvården. Men är det inte så att väldigt mycket under ganska lång tid har privatiserats, sålts ut?
Så är det. Stockholms läns landsting är extremt när det gäller privatiseringar av sjukvården. Idag är det så att ungefär 50% av all sjukvård i Stockholms läns landsting drivs av andra entreprenörer. Och då kan man, tror jag kan säga att 5% drivs av så kallade no-profit-organisationer. 45% drivs av vinstsyftande företag. Det får ju självklart konsekvenser för planering av sjukvården. Att det är ju en sån verkligt stor fråga för oss i Vänsterpartiet. Att det här med vinster i vården. Eller att man kan ha diskussioner, politiska diskussioner, olika partier på hur stor den här påsen pengar ska vara som ska gå till sjukvården. Hur stor landstingsskatten ska vara. Men vi menar ju när man väl har bestämt detta så ska ju pengarna användas till sjukvården och inte rinna ut till skatteparadis på Caymanöarna eller Kanalöarna, till riskkapitalbolag.
Och det vet ni att de gör?
Ja, det vet vi. Sen är det lite svårt att faktiskt få reda på de här siffrorna, men det finns en uträkning. Om man tittar på vinster i hela välfärden, då är det skola, äldreomsorg. Att ungefär 9 miljarder var överskott för den privata välfärdssektorn 2012 i hela Sverige. Då ska man ju komma ihåg att Stockholm antagligen är en stor del av detta. Men sen är det lite svårt, för det trixas ju med de här siffrorna att riktigt få reda på hur mycket vinst de har gjort. Men jag kan ta ett exempel.
Ja, det finns ju trixan.
Ja, men alltså man har så kallade räntesnurror och olika bolagsformer upp i dem, om man lånar av varandra i de här stora riskkapitalbolagen. Man gör planerad skatteplanering. Och vi kan säga Vi har ju då ett akutsjukhus i Stockholms läns landsting som drivs av Capio, som då i sin tur drivs av ägs av riskkapitalbolaget Nordic Capital. Och de har ju haft Sankt Görans sjukhus sedan 99. Och nu har de, valde man ju att upphandla det igen. Så nu har de återigen ett 13-årigt avtal. Det var ju för övrigt Vänsterpartiet, det enda partiet som sa nej till den upphandlingen. För vi tyckte självklart ska vården ägas av stockholmarna. Men fram till de nu fick förnyat 2012 var det, så hade de ju haft... Capio hade drivit, kan man säga, tidigare heter de också Bure, det här förändras, det är jättesvårt att hänga med. Men Capio under den här 11-årsperioden gjorde de en halv miljard i vinst, som de öppet redovisade i alla fall. Under de 11 åren så frågar jag dig som programledare, kan du gissa hur mycket skatt de betalade under de här 11 åren till Sverige på sin vinst?
Nej, det var väl inte många ören.
5% kanske? 16 440 kronor kunde man läsa i Dagens Industri. Och när jag läste den så på 11 år, ja, det är mindre än vad en undersköterska tjänar på en månad. Så liksom, det var en sån här siffra som man... Och då säger ju deras ekonomidirektör, nej, Sverige är ett skatteparadis när det gäller de här typer av transaktioner. Ja, det tycker det är ju en av de viktiga frågor som vi också driver i det här valet nu.
Där verkar det också som att stora delar av svenska folket är liksom med på noterna. Att man har förstått det här med privatiseringar och att det får konsekvenser med
skattepengarna. Jag skulle verkligen säga att precis detta, att jag tror att folk tycker det är väldigt galet att våra skattepengar hamnar hos anonyma ägare som sitter i London med Excel-ark och som plockar ut vinster i skatteparadis. Det tror jag, det finns enormt stöd för att det där ska förbjudas, och det vill vi ju verkligen verka för. Och då kan man också komma ihåg, för borgarna eller en del av de här privata vårdföretagarna, de, ni vet, de står ju propaganda och försöker prata emot det här och säger, men i övriga nordiska länder, i övriga Europa, så har man ju precis reglerat det här så som vi föreslår, att man inte ska få göra, ta ut vinster i välfärden på det sättet. Så det här är ju egentligen inget varken unikt för Vänsterpartiet eller för att tycka så här. Men ibland låter det så i debatten. Jag kan säga då så här, vi ska ju snart ha ett EU-val. Så man vill inte vi göra som i övriga Europa när det gäller reglering av vinsterna? Jo, det vill vi, och det vill många svenskar också. Så jag tror att det är en verkligen vinnande fråga, om du frågar mig.
Och det, alltså, det verkar som att det är en viktig fråga för många svenska medborgare, eller?
Absolut. Det finns ju undersökningar som visar att långt in i borgerliga väljargrupper som tycker precis så som jag förklarade här nu, att vi ska reglera vinsten, om man tycker inte att riskkapital har i välfärden att göra.
Så det, vad jag förstår, kommer att bli en av de stora frågorna som ni kommer att driva från det som kallas landstingsgruppen då.
Det som kallas landstingsgruppen, där man har ju, det är ju inte bara jag, utan det är ju flera då, de här vi pratar om, som är dels valda i de här valkretsarna, och sen har man, så kan man vara ersättare också i fullmäktige. Så vi är en grupp ungefär idag på 30 personer som ska vara aktiva, och nu ska vi ju välja nya listor precis om 2 veckor, så vi blir förhoppningsvis en lite större grupp. Vi ska jobba jätteaktivt i landstingsvalet, försöka höja medvetandet om vad landstingsvalet, och sen ska vi ta hjälp av alla våra partikamrater i länet också. Så jag ska ju prata bland annat här i Tyresö ikväll och försöka peppa Tyresöföreningen att de blir engagerade i landstingsvalet, så man förstår hur viktigt landstingsfrågorna är. Och jag tycker så här, när det gäller sjukvården, så brukar jag tänka så här, att de allra flesta föds på ett sjukhus. De allra flesta slutar sina dagar på ett sjukhus, för så ser livet ut. Och sen behöver man ibland olika typer av insatser av vården. Och därför menar jag att det är jätteviktigt att vi diskuterar i den politiska debatten, hur ska den här vården ges? Hur ska den styras? Vilka ska prioritera? Ja, etc, etc. Det är väldigt viktigt, för den betyder ju väldigt mycket för människor i människors liv. Och oftast när vi också söker vård så är vi ju lite ynkliga och vill bli omhändertagande. Och då tycker jag det är viktigt att vi har en vård som är för alla. En vård som öppnar upp alla, alla får en möjlighet. För jag, och inte minst mellan kvinnor och män. Jag brukar säga att jag vill ha en jämlik och jämställd vård.
Är vården ojämlik, alltså är det?
Det kan man säga. Och den privatisering som borgarna har genomdrivit har ökat, tycker jag, skillnaden när det gäller vårdutbud. Då menar jag vilken vård finns i ditt närområde, hur nära har du exempelvis i vårdkonsumtion. Man kan se att högutbildade konsumerar mer vård om man drar hela spektrum från allt från vårdcentraler till specialistvård. Vi kan titta också på sådana här saker.
Men det beror inte på att de är sjuka då, eller?
Nej. Vi har tyvärr fått ett system som är, har du vassa armbågar och förstår systemet så får du bra vård. Är du väldigt sjuk, är du kanske inte förstår systemet, så blir du nedprioriterad. Vi har såna här olika, det kanske låter väldigt komplicerat när jag berättar nu för er, men ersättningssystem och sådär, det kan man säga är på ett slags byråkratiskt sätt. Men det har genererat att vi pratar om lönsamma och olönsamma patienter. Vi är inte ens patienter i den här privatiserade sjukvården, utan vi är ju kunder. Det finns en moderat som uttalade sig sin vision att vi nu ska, när vi är sjuka så ska vi gå ut och shoppa lite vård i vårdgallerier.
Ja, kundval har jag hört.
Kundval, det är ju det. Det finns ju någonting som heter vårdval också. Det har varit väldigt diskussioner om det här med att välja vårdcentral. Vårdval Stockholm kom 2008 och då började man med att alla ska välja vårdcentraler.
Ja, man skulle lista sig.
Ja, precis. Och sen har man gått vidare här i Stockholm. Så med vårdval. I Göteborg tror jag man har 3 vårdval. Jag tror att det är liknande i Region Skåne. I Stockholms läns landsting har vi idag 24 vårdval som är igång. Och det är 28 beslutade som rullar på. Så allting...
Och vårdvalen är inom olika specialiteter.
Ja, ja, precis. Alltså det är vi har ju det här vårdval förlossning, vi har vårdval rehabilitering, vi har vårdval mödravården. Och vi har vårdval ryggkirurgi. Vi var ju väldigt kritiska från Vänsterpartiet från början när det gäller vårdval vårdcentral. För vi tyckte att det blev snedbelastning, man ändrade ersättningssystemet. Läkarkåren protesterar och tycker att vi prioriterar fel patienter. Det som jag talade tidigare om vårdutbudet. Jag brukar ta ett väldigt tydligt exempel att innan vårdval Stockholm 2008, vårdval vårdcentral kom. Då fanns det 6 vårdcentraler på Östermalm och 6 vårdcentraler i Botkyrka. Nu 2013 finns det 13 vårdcentraler på Östermalm. Det finns fortfarande bara 6 vårdcentraler i Botkyrka. Och det som är intressant att jämföra Botkyrka och Östermalm är att det bor ungefär lika många invånare. Men då vet vi ju genom andra undersökningar att ohälsan är mycket högre i Botkyrka. När man har ett sånt här vårdvalssystem så är det så att den företagare som vill öppna en vårdcentral och uppfyller landstingets krav får göra det var den vill. Alltså det, man tittar inte så här att här skulle man eventuellt behöva ha en ny vårdcentral. Utan Inger AB som uppfyller, nu tar jag det som exempel, Inger AB. Jag känner att vi vill öppna en vårdcentral. Var kan vi få kunder? Jo, på Östermalm. Då så får du öppna där, för man har någonting som kallas fri etablering. Det ingår i det här vårdvalssystemet. Och då brukar jag säga att det har ju blivit väldigt många vårdcentraler som just har koncentrerats till innerstaden. Sen har det kommit en och annan ytterområdena och då brukar jag säga så här.
Men då är det mer lönsamt att vara på Östermalm än i Botkyrka för vårdcentralerna? Alltså är det för att folk är friskare då? Eller?
Man har ändrat ersättningssystemet, alltså hur vi betalar vårdcentralen.
Ja, de får en summa,
ja, de får en summa för varje besök.
Ja, förstår.
Och det är ju lätt, om du kanske har lättare åkommor så är det lättare att göra fler besök, att vara så kallad produktiv på Östermalm än kanske patienter som kanske har större vårdbehov och ett patientbesök tar längre tid. För du får lika mycket betalt för vårdcentralen om det tar 45 minuter eller om det tar 5 minuter. Hela den här utvecklingen har gjort att vi har fått en väldigt stor koncentration av vårdcentraler i innerstan. Och då brukar jag säga så här, När vi pratar om i sjukvårdspolitiken att vi ska sätta patienten i centrum, betyder det att man måste ju sätta alla patienter rent fysiskt i centrum?
Nej, det låter ju...
Nej, men det ser det ju, snedfördelat. Man har ingen... Man har...
Och vad skulle Vänsterpartiet göra åt det om ni nu fick så stor makt att ni kunde bestämma? Skulle ni ta bort vårdvalet eller skulle ni reglera det på något sätt?
Det är, på den frågan ska jag svara både ja och nej. För det är ju så här att...
Nu, typiskt det, politiker
ja, svar. Ja, precis. Men att man på regeringsnivå, den här borgerliga regeringen har ju fattat beslut, lagstiftat, att man måste ha vårdval när det gäller vårdcentral. Alla landsting måste ha det. Blir det en vänsterregering... Alltså om Vänsterpartiet får väldigt mycket inflytande, så har vi ju sagt att vi vill ta bort det. Ja, då behöver ju inte vi rätta oss efter den lagen heller i Stockholms läns landsting. Vi säger att Vänsterpartiet skulle få egen majoritet bara som hypotetisk tanke i landstinget, men det fortfarande är borgerligt på regeringsnivå. Och vi måste leva med loven, alltså som det kallas vårdval, vårdcentral.
Och lagen om valfrihet.
Ja, lagen om valfrihet. Då har vi sagt att vi ska ändra ersättningssystemet. Vi kommer lägga till sådana faktorer som socioekonomiska faktorer och vårdtyngd. Alltså har man ett stort vårdbehov, då ska vårdcentralen få mer pengar än vad man får idag för en sån patient. Så vi ska komma bort från olönsamma och lönsamma patienter. Det tycker jag är helt oetiskt att bara... Jag känner att vi måste ta en stor diskussion med professionen som signalerar att vi prioriterar fel patienter. Ja, men jag litar ju på deras profession att de verkligen kan prioritera rätt patienter. Det är klart vi ska göra. Om Vänsterpartiet får bestämma så kommer vård ges efter behov och de svårast sjuka kommer få mest resurser. Och de lättare snuverna får vänta lite.
Jag tror i och för sig att många kan ställa upp på.
Ja, det kanske var lite lättare att förklara.
Ganska roligt. Ja. Ja. Jo, men alltså det är väldigt tekniskt. Men ja, det finns ju också en förklaring. För jag har hört väldigt många som säger att tidigare då hade man 20 minuter inne hos läkaren. Mm. Men nu är det ungefär 5 minuter och så... Nej, det blir vad jag förstått. Folk upplever att de bara får springa in och ut och så får man lite medicin och lite antibiotika och sådär.
Men om jag får gå vidare, vi har försökt ändå, kanske lite svårt för radiolyssnare att ändå greppa vad det här med vårdval är. Men om vi går vidare nu till vårdval i specialistvården, exempelvis ryggkirurgi, så kräver det ju att om man ska ha vårdval på det, att du har vård före operation, du har operationstillfället och eftervården.
Ja, rehabilitering. Eller
rehabilitering också, eller? Hela det. Det. Om man inför ett sånt vårdval så innebär det ju att det blir bara de jättestora drakarna som kan vara med i ett sånt vårdval. För det är de som har de här enorma investeringarna, alltså i den här operationsapparaturen.
Ja, resurser, naturligtvis. Tekniska.
Ja, och borgarna vill ju också att all typ av den... specialistvården ska flytta ut från våra sjukhus och då gör man vårdval på den här vården. Det innebär ju som jag ser det att när man gör vårdval inom specialistvården, alltså vårdval är privatisering, så privatiserar man våra sjukhus bakvägen.
Ja, man flyttar ut och öppnar ett antal andra och så kan man säga att man avknoppar sjukhusen indirekt.
Ja, man kan säga det. De brukar kalla det valfrihet. Och så brukar de säga till oss vänsterpartister, ni mot valfriheten. Nej, vi är inte emot valfriheten. Men vi är emot vinstsyftanden i vården. Det är det.
Man kan ju faktiskt också mena olika saker med valfrihet.
Vi menar ju från Vänsterpartiet att man kan välja på innehållet. Jag tror att de flesta sjuka människor jag träffar, de säger att jag skulle vilja välja på att det fungerar. Att det håller ihop. Att det som man kallar vårdkedjan eller vårdflätan fungerar. Och de olika insatser från kommun, landsting, öppenvård, slutenvård, sjukhuset, vårdcentralen, vad det nu kan vara, rehabiliteringen, sjukgymnasten. Att de kan samarbeta och det funkar. Och att jag som patient kanske har en kontakt. Det skulle man vilja välja.
Men det kan man förstå att människor tycker. Alltså som person så bryr man sig inte om egentligen. Utan man vill ju att man ska få hela kedjan och bra vård hela vägen.
Och det som också privatiseringen gör, tvärt emot det du beskrev nu Inger, det fragmentiserar ju hela vården. Det blir ju små, små öar här och där som inte samarbetar. Vården har blivit privatiserad, fragmentiserad och kommersialiserad.
Och det här kommer att bli en jättestor valfråga för landstingsgruppen eller för Vänsterpartiet i
landstinget. Och jag får säga, jag tror att det blir en stor fråga faktiskt för människor. För man gör ju sådana här undersökningar, vilken fråga tycker ni är viktigast? Och då brukar det vara jobben nummer ett och två är sjukvården.
Ja, det är uppenbarligen en viktig fråga. Men det gäller då att ni är pedagogiska så att folk verkligen förstår det här.
Absolut.
Som nu då var lite tekniskt
även ja, för mig. Ja, jag är väl medveten om att ibland så är den ju, vården är, tycker jag, ibland lite svårkommunicerad.
Ja, men det måste ni försöka tänka efter hur man gör det enkelt. Någon annan viktig fråga då? Eller är det liksom...
Ja, alltså det här med vinst i vården är ju en jättestor fråga. Privatisera. För att om vi ska kunna göra all den bra vård som jag vill göra, den här jämställda, jämlika vården, då måste vi ju ha personal som jobbar. Och idag är det stora utmaningar att rekrytera personal. För man vill inte jobba under de villkor som man erbjuds. Vi har ju det här med sjuksköterskornas uppror. Inte under 24 000, som senare ändrades, inte under 25 000. Nyexaminerade sjuksköterskor säger att ja, vi vägrar att ta jobb inom Stockholms läns landsting inom akutsjukvården när vi kommer nyexaminerade. För vi kan gå till kommunen och få bättre, eller åka till Uppsala eller flytta till Norge. Så då står vi ju där utan sjuksköterskor, och sjuksköterskor är en väldigt viktig kugge i hela sjukvårdsmissionen.
Ja, men det är klart, det måste ju finnas några som utför vården.
Det är en jätteviktig fråga att både planera personalfrågorna, ge anständiga löner. Om vi nu har den här situationen som jag inte riktigt gillar med 50% privata utförare och 50% fortfarande offentligt driven vård, så kan vi inte heller bara hålla på med den personal som är våra egna. För även de privata måste ju nu ta emot sådana här verksamhetsförlagd utbildning, att man gör sin praktik. Vi kan ju inte bara ta alla dessa elever och handledare inom den offentliga vården, utan vi måste ju hjälpas åt.
Ja, det är klart.
Jag ska bara ta ett exempel, att du kommer som utbildare som kirurg, och nu så är det så då att på sjukhusen så gör man bara de svåraste höftledsoperationerna. Det är ju ett rätt stort kirurgiskt ingrepp. Du kan ju inte som ny börja med det. Men alla lätta ingrepp som du behöver som kirurg öva dig på, de ligger då ute på stan på vårdval hos privata. Och de tar inte emot.
Och där kan du inte praktisera.
Nej, och de tar inte emot, för då stör du ju deras produktion. Så då blir det ju ett avbräck. Vad ska man lära sig?
Men så måste ju vara. Ytterst är det ju ett politiskt ansvar. Men du, nu har vi pratat jättemycket om landsting och landstingsfrågor. Men vi glömde, vem är du som person, ja, Håkan? Jag har inte så mycket tid kvar, men lite kort.
Men jag heter då Håkan Jörnhed. Jag är faktiskt född i Borås. Och så flyttade jag till Stockholm, tror jag, när jag var 21. Och nu har jag snart bott här i, kan det vara 28 år? För jag blir 50 i november här nu. Så jag har bott här, det blir 29 år om jag flyttar hit.
Ja, mer precis. Än halva ditt liv då.
Ja, precis. Och fortfarande känner jag mig nog inte riktigt som stockholmare.
Det gör inte.
Nej, jag vet inte om jag känner mig som västgöte heller, men kommer dialekten när jag börjar på så. Men jag egentligen är jag ju vårdare, har jobbat inom omsorgerna. Och jag har haft många sådana här, jag har jobbat som köksbiträde, jag har jobbat som personlig assistent och har mycket av det här när jag tänker på personalfrågor, att man är den lilla personalen där ingen lyssnar på en. Men min erfarenhet är att det har ju inte blivit bättre för man privatiserar, då lyssnar man ännu mindre på den personal. Jag har varit kommunalare hela mitt liv, jag är tjänstledig för att få jobba, ha möjlighet att jobba med politik på heltid. Från min tjänst på Reimersholmes gruppbostad.
Var bor du någonstans?
Nu bor jag på Söder. Vi tillhör de där, eller min sambo, det är jag och min sambo och en hund som bor där som heter Malte. Min sambo hade stått i bostadskön, så efter 21 år fick vi en hyresrätt, en liten tvåa på Södermalm, så vi bor på Götgatan.
Det var inte illa, för
det kändes som man vann på lotto, får man säga.
Ja,
men jag ingick i eller i kontrakt, eller vad man säger, jag flyttade med i alla fall.
Ja. Det var väl bra att det ingick i kontrakt, och hunden också.
Ja, precis.
Det låter
jättebra. Det är jag, och så har jag då på olika sätt och vis varit med i landstingspolitiken. Och kanske hinner jag berätta varför jag blev politiskt engagerad. Hinner vi det?
Vänta, ska vi kolla lite kort här.
Tiden tickar på. Men det är
Men gör det.
Då var det ju så att jag jobbade på Reimersholmes gruppbostad. Och så 96, jag vet inte om ni minns att det var en väldigt stor diskussion om det här med 6 timmars arbetsdag. Och då bestämde Stockholms stad att man skulle göra en egen utredning på hur 6 timmars arbetsdag...
Ja, hade man inte någon försöksverksamhet?
Jo, och jag med Reimersholmes gruppbostad var en av de verksamheter som var utvalda.
Intressant.
Det var Reimers, jag tror att det var 2 enheter inom äldreomsorgen, en förskola och en hemtjänstenhet. Som i vi var 5 enheter och under 2 år så jobbade vi 30 timmar och hade 40 timmars betalt. Och så gjorde man massa undersökningar på oss som... Hur mådde vi bättre? Tog vi hand om oss bättre? Fick våra barn bättre betyg i skolan för vi hann med att läsa läxor? Och hur var skillnaden mellan män och kvinnor? Och man gjorde en väldigt vetenskaplig undersökning, och man forskade och gjorde djupintervjuer hit och dit.
Jag har faktiskt lett någon sammanfattning av det.
Och jag vill också då bara skicka med att en sak som hände på vår arbetsplats Reimers, det är att jag tycker att när man jobbar med människor som kanske har kommunikationssvårigheter, så är det ju viktigt att mina instrument, mina ögon, mina sinnen, alltså att vi kan kommunicera. Ja. Och är mitt instrument inte utslitet eller uttröttat, så kan jag ge bättre vård. Och det tycker jag är det som hände, som jag verkligen kommer ihåg. Jag tycker att ibland att vi missar den dimensionen, att välfärden kan bli bättre genom att vi faktiskt inte sliter ut den personal som jobbar.
Men var det det som gjorde att du sen...
Då kände jag så här när det här projektet drog igång den 96, att vad ska jag göra med den här tiden som jag får över här nu? Ska jag lära mig att spela piano lite bättre än vad jag kan?
Eller
kanske jag ska engagera mig för någon gångs skull och inte bara sitta hemma i soffan och gnälla? Så då kände jag, men jag har ju alltid röstat på Vänsterpartiet. Man kanske ska gå med i Vänsterpartiet. Och då tänkte jag, vad gör man i ett parti? Jag liksom visste inte så mycket så här. Och då vet jag att jag skulle... Då bodde jag på Kungsholmen, och så skulle jag gå på ett partimöte på något som heter Café Marx. Så jag tänkte, det kändes lite läskigt. Ska man dra något citat av Karl Marx? Jag tänkte, för personligen är jag bättre på Groucho Marx.
Vilket år pratar vi om nu då?
Nu är detta 97.
97? Ja, du är ganska ung. Alltså,
ja, snart 20 år. Tiden går ju.
Ja, det gör det.
Och då i valet 98 så frågade någon, kan du tänka dig att stå på landstingslistan? Och då stod jag rätt långt ner, för jag tänkte, landstingslistan kan jag stå på, för jag jobbar inom Stockholms stad då. Och men så gick det relativt bra, och sen var det så här att Gunnar Ågren som hade min roll idag, eller den roll jag har idag, hade Gunnar Ågren, och han blev plötsligt chef för Folkhälsoinstitutet. Så då blev Britt Rundberg som stod för mig, hon blev gruppledare i landstinget, och då blev jag plötsligt ordinarie i en sjukvårdsstyrelse. Och då jobbade jag där i 4 år. Så 2002 så hade jag kommit lite mer högre upp på listan. Och då så kom jag in i fullmäktige. Så på den, jag tycker det är en liten fascinerande resa. Och så sitter jag här idag och nu pratar jag med dig, Inger, om vården i Tyresö.
Ja, precis.
Så är livet. Ibland hamnar man i oväntade situationer. Men jag tycker jag är väldigt ödmjuk och känner att det är ett väldigt förtroende. Yes. Det är väldigt roligt. Man lär sig olika saker. Men det är också väldigt viktigt att stå upp och försvara den offentligt drivna vården. Och nu hoppas vi att ni som lyssnar också blir lite mer bekanta med landsting och landstingsfrågan.
Ja, det hoppas jag verkligen också, för det är otroligt viktiga frågor. Men till slut, kandiderar du? Ställer du upp igen?
Nu kandiderar jag ju, och vi ska ju ha valkonferens om 2 veckor. Och som det ser ut så är jag ju föreslagen på en bra plats, och jag borde komma in som ordinarie, men det är ju upp till medlemmarna i partiet, så funkar det, och sen så ska vi ju göra ett val. Men jag tror att Vänsterpartiet, eller jag känner att vi kommer göra ett bra val i landstinget. För jag, som inte kanske har varit inne på, men det finns en privatiseringar, vårdval har inte löst sjukvårdens utmaningar, utan det måste till en helt annan typ av politik och politiskt ansvar.
Och då får jag bara önska dig väldigt mycket lycka till och fortsätt kämpa för frågorna som du har berättat. Det kommer i och för sig alla partier att göra på lite olika sätt, men hur som helst så lycka till. Och tack Håkan Jörnhed för att jag fick intervjua dig.
Tack.